Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Och välkomna till NHL-podden. Detta legendariska avsnitt som det blir för mig här, för att vi ska snacka upp Stanley Cup-finalen med Tampa Bay Lightning i den samma. Så de möter ju Chicago Blackhawks. Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska ta till mig, så jag måste bara säga ja, välkommen till en ny NHL-podd, Bjurman. Hur känns det?
Tack, det känns fint. Lugna ner dig lite nu. Det här som håller på och explodera redan nu. Det är flera dagar innan.
Börjar i 180.
Det är en stor ära, och jag är den första någonsin i historien som sitter och spelar in en podcast med en Jonathan Ekeliv som vet att hans Tampa ska bli spela Stanley Cup-final. Det är lite historia vi skriver här, eller hur?
Ja, jag tycker det. Jag försöker liksom, jag har ju sagt här att jag ska försöka hålla mig lite objektiv i den här podden, men det kommer bli väldigt, väldigt svårt.
Men, det kommer att bli för dig.
Ja, jag ska försöka hålla mig lite sansad. Normalt sett så är, efter alla mina år som Tampa-supporter, så har jag lite så här pessimistisk livshållning. Så jag är van att liksom försöka tänka lite realistiskt. Så jag ska försöka hamna där. Men det är lätt att man åker med i den här... jag menar, vi är ju trots allt i final. Det är underbart. Helt underbart.
Ja, vi ska väl passa på att njuta när det händer. Förra gången, 2004, då var du för ung, va?
Ja, alltså då var jag... Ja, jag var drygt 13 bast. Så att jag kommer ihåg det ganska väl liksom.
Men du var Tampa-fan redan då alltså.
Ja, det var jag. Men det var liksom inte så här, alltså alla matcher TV-sändes ju inte på samma sätt. Man hänger inte med i säsongen lika bra som man gör idag liksom, när man kan kolla på varenda sketen match liksom i omgång 53. Så det är liksom, man har en helt annan relation till spelarna och laget idag ändå, måste jag säga. Och sen var jag ju ganska ung då, men nej. Det här känns ännu mer som vårat lag Tampa Bay, när det är så många egendraftade spelare. Och det är en ännu starkare koppling. Jag tror att det är därför Bolts Nation har vaknat till liv så mycket också. De känner att det här är verkligen Tampas egna bygge som gör det här.
Ja, det kändes väldigt mycket så inför den här konferensfinalen. Att trots att de var så nära då 2011 och faktiskt spelade en Game 7 i konferensfinalen då också, så är det en helt annan känsla nu. Det är mycket större på något vis. Så det märks ju nere i Tampa också. Det är större där.
Ja, du har ju varit där, fått äran. Jag skulle ju gärna åka till den heliga platsen. Vi får se om jag lyckas lösa det. Jag är lite osäker. Jag borde ju ta en once in a lifetime-grejen liksom och sticka över nu på något sätt.
Ja, jag vet inte hur det är om jag har två sängar på mitt hotellrum. I så fall får du... Har jag två sängar, då får du bo hos mig.
Ja.
Det vet du.
Ja, det är stort. Nej, men, jag håller med dig precis. Det var inte riktigt samma känsla. Då var vi liksom totala underdogs redan från början när vi mötte. De mötte faktiskt Pittsburgh direkt, som var stora Stanley Cup-favoriter då, och lyckades vända den sen från 3 till 4-3 i matcher Game 7. Det var en riktig supervändning. Och sen bara flötte på något sätt.
Svepte Washington.
Exakt. Och sen tog det tvärstopp då mot... Eller tvärstopp verkligen inte. Det var ju bara ett mål ifrån. 1-0 i Game 7 mot Boston i konferensfinalen då. Uh-huh. Men det var på något sätt...
En helt annan känsla. De enda som är kvar från då är Victor Hedman och Steven Stamkos.
Ja.
JT Brown ingick i truppen också, men han kan väl inte ha spelat så mycket då.
Ja, han kanske kom så tidigt. Han var en college-värvning som spelade kanske 4 matcher och sånt där den säsongen. Bara på test. Jag tror inte ens han spelade i slutspelet i så fall. Mm. Ja. Nej, men,
han är inte Tampas största stjärna direkt.
Nej, det kan man inte säga. Och den här han spelar ofta i samma lina som Brandon Morrow, som jag har stöttit och klagat på i både podden och framförallt på Twitter här, match efter match efter match, efter alla dessa utvisningar han tar i varenda match.
Ja.
Men han sa ju något, han har ju haft tal som ju spelarna har hyllat, och som John Cooper lyfter ju fram Brandon Morrow mycket och säger att, liksom att ja, han är viktig i omklädningsrummet och en viktig pådrivare. Och han har ju sagt att senast han var i en Stanley Cup-final var med Dallas 2000. Det var 15 år sedan hans långa digra NHL-karriär som kapten och varit i alla med liksom, ja, den status han ändå har. Nu ringer Henke Lundqvist, är det så?
En annan sak jag måste ordna. Ja. Jag håller på att glömma bort en väldigt viktig sak. Jag måste gå och hämta tvätt.
Du måste gå och hämta tvätt.
Ja, det måste jag. Annars har jag ingen ren tvätt till imorgon.
Det går ju inte. Det var ju nämligen så att en annan person hade ju eventuellt kunnat ringa här. Vi får se vad som händer senare på podden. Men vi får ta ett litet break och så återkommer jag.
Ja, förlåt. Men vi hörs så.
Ja. Ja, då bjuder man tillbaka från tvättbryderier.
Ja, jag hade tack och lov att jag hade ställt klockan på att jag var tvungen att gå hem, för annars hade jag glömt bort det. Och hade stått utan rena kläder inför en väldigt tidig flygresa till Tampa.
Nej, det hade ju inte gått.
Nej, det hade inte gått bra.
Ja, nu ska jag alltså ner dit. Jag är ju som sagt, jag är ju så otroligt, jag är ju lite obvious, om man säger.
Ja. Jag säger ju det, du får ju komma dit.
Exakt.
Ja, jag kan inte ordna någon kreditering nu, det är för sent. Men en biljett.
Ja. Vi går väl in på, vi måste ändå snacka naturligtvis om båda de här Game 7 som vi snackade upp förra, senast vi hördes i podd i väg. Då hade vi två supermatcher framför oss. Och nu är de avslutade och vi har en finalserie på först. Men vi brukar ju alltid börja med Tampa Rangers, men vi kanske ska börja på andra sidan den här gången.
Kan vi göra, så du får ha det göttesta kvar, det så du tänker,
ja,
eller hur?
Ja.
Ja. Jo, det kan vi göra. Och där visade det sig då, som några av oss hade varnat, att det går inte att slå Chicago Blackhawks i den typen av matcher. Det är i alla fall väldigt, väldigt svårt. De gjorde sin bästa match i hela slutspelet, förmodligen på hela året, just då.
Ja.
Och vann med 5-3. De hade ju avgjort redan i andra perioden när de gick upp i 4-0 igen. Eller kanske redan i första när Jonathan Taves tog tag i allting och gjorde två mål och var helt sanslöst bra.
Han var helt fullständigt magisk, precis som många andra spelare. Jag menar, redan i Game 6 där så klev ju Duncan Keith inte minst fram då. Patrick Kane gjorde ett vackert mål då. Det är de här spelarna som man återkommer till år efter år efter år, som ju breakade genom att ta sin titel 2010 redan. Ja. Och sen så har de bara öst på med, nu är det alltså, vet du, det är ju en modern NHL-dynasti. Det är många, 5 konferensfinaler sedan 2009 tror jag.
Ja, det har de.
Helt sjukt.
Och jagar då sin tredje titel på 6 säsonger. Ja. Vilket är ju faktiskt, det är det närmaste som vi kommer att komma en dynasti
lönetakseran. Ja, alltså man kan ju snacka om Islanders på början av 80-talet och man kan prata naturligtvis om Montreal som har så otroligt, ofantligt många Stanley Cup-titlar, men under det lönetakssystemet så är det ju, då vet vi alla att det går liksom inte att hålla ihop sina lag på samma sätt. Det går inte att bygga ultimata lag som man kunde förr i tiden.
Och det kommer ju Chicago få problem med inom något år också, genom att de gav Taves och Kane sådana enorma kontrakt. Nu kan du inte säga något annat än att de förtjänar de kontrakten. Vilka spelare?
Ja, ja precis. Men vi
sitter på Game 6 och Game 7. Alltså, jag känner bara djup beundran för de här största spelarna där. De två, och Duncan Keith och Marian Hossa och Patrick Sharp och Brandon Saab och Brent Seabrook och Niklas Hjalmar. Jag behöver inte dra hela uppställningen kanske. Men vilka enorma hockeykrigare det är.
Ja, precis. Man kan nämna vem som helst. Alltså, alla har ju den här klatschförmågan. Till och med en sån som Seabrook som har avgjort så otroligt många matcher i förlängning. Liksom.
Ja.
Det är sjukt. Och det pratar de om hela tiden och får fråga. Inte minst Jonathan Taves då, som fick massa frågor. Det var ju trots allt han som grundlade den här Game 7-serien med sina två snabba mål. Och han liksom säger bara, visst, nu är det jag som kliver fram och jag vill vara den typen av spelare. Men vissa nätter så är det jag, andra nätter så är det... Och så namedroppar han alla dina namn igen. Liksom.
Ja.
För att de vet ju att någon kommer leverera, någon kommer kliva fram. Och de har ju rätt karaktär. Jag vill säga också att de låg ju faktiskt under hela vägen i den här matchserien, alltså matchmässigt. Till slut var det ju 3-2 matcher och Anaheim hade två chanser på sig att avgöra, men det skedde sig ändå. Lite kackelax-stämpeln som vi har blivit populära uttrycket, men vi får väl applicera den på Chicago igen.
Ja, det får vi. Du, det är väldigt dåligt. Du låter väldigt dåligt i min dator, men det kanske inte gör någonting.
Ja, precis. Vi har lite halvknöligt ljud. Det är, jag sitter ju inte i Örby, utan jag sitter på redaktionen. Och vi är poddöronas väg. Vi har inte klockrent ljud på Bjurman, men det funkar. Vi har inte så mycket, vi kan inte göra så mycket åt uppkopplingen här. Det är mitt i natten.
Och då vrider de ner kapaciteten.
Precis, då gör de någon knäpp grej att de vrider ner lite grann. Taskigt. Ja. Tänk inte på NHL-podden.
Ja, framförallt. Den, det är ju spännande. Men du... Ja, och sen var det då inte som Anaheim och många av dem trodde att de här fyra backarna som spelade hela tiden, Keith, Seabrook, Hjalmarsson och Oduya, de tog inte slut. Ryan Kessler sa tidigt i serien att ingen människa kan stå emot det här i längden. Men tvärtom så var Keith och Seabrook och Hjalmarsson och Oduya bara bättre och bättre ju mer de spelade och ju mer Anaheim försökte köra över dem. Ja. Och till slut var de ju enastående.
Ja. Exakt, jag har nästan en liten teori, jag vet inte, det här är knöligt att säga, för det motsäger väl andra matcher och liksom situationer när det varit precis raka motsatsen. Men självklart är det bra att tacklas och spela ett fysiskt spel, men jag undrar om inte, det kändes som att snarare Anaheim var lite trött körda i sista matchen.
Ja, det ligger någonting i det. Det kostar ju på att smälla på också, såklart.
Ja, precis. Det är nästan, det är ju krävande också att behöva fullfölja alla situationer och ha den höga pressen och forechecken som Anaheim har dyngat på med hela slutspelet.
Ja, det är ju såklart en enorm besvikelse för dem att de fick stryk i den här. Men alltså de var ju lika platta igen i den här Game 7 som de var i Game 7 mot Kings i fjol och mot Detroit året dessförinnan. De har åkt ut i Game 7 i omgång 1, omgång 2, omgång 3. Tre år i rad. Och det alltså, de var ju inte redo för den här Game 7. De såg ju riktigt bleka ut igen.
Ja.
Och det är svårt att inte bara tänka på Bruce Boudreau då, som har ju ett vedervärdigt facit i den här typen av matcher.
Ja, han är särställning i NHL-historien vad gäller Game 7-matcher på negativa sidan.
Ja, han förlorar fler Game 7 än någon annan.
Exakt.
Och det är ju hans fel att de inte är förberedda.
Nej, alltså precis. Man kan ju säga hur mycket man vill om hur stor roll tränaren har, och det är ju trots allt upp till spelarna själva. Men när det blir så tydligt i början av matchen också, att de inte är med. För det var samma sak mot Kings, och det var lite liknande mot Detroit också. Där, att de liksom tappar matchen direkt. Då måste det ändå...
De är stumma på något vis i hela agerandet.
Ja.
Och till skillnad då, medan Chicagos allra bästa spelare bara växer i den här sortens ögonblick, så krymper ju Anaheims bästa spelare. Getzlaf var ju, som han sa själv, att han var terrible i game 6. Och efter game 7 då pratade han inte ens. Så dålig han var då. Och han levererar ju inte.
Nej, det gjorde han inte. Alltså, han är inne på 6 av de sista 10 målen i matchserien till och med. Och det blev, jag tycker att det... Ja, och sen det där som du sa, att han ställde inte ens upp på intervjuer efteråt. Det är ju lite... Det är ju inte jättekaraktärstarkt av en lagkapten faktiskt. Även om
jag tycker det är uselt. Han och Perry vägrade tydligen prata med media. Och det tycker jag inte, för att jag menar att de måste vara snälla mot media. Utan det handlar ju om en ledare som ställer sig framför sitt lag. Som jag har ju sett exempel på genom åren. Detroit var det Zeta och Lidas som kom ut när de fick stryk i sin Game 7 0-9. Bröderna Sedin stod och pratade i timmar efter deras hemska Game 7-förlust hemma i Rogers Arena 2011 och så vidare. Det är vad ledare gör, det är vad de har alla de här pengarna för, och så skiter de i det och låter andra ta
skulden,
bördan, smällen. Det tycker jag är dåligt.
Ja, nej, det håller jag ju med om utan tvekan. Jag tycker nästan blev lite komiskt där, alltså hur man ville verkligen få, alltså, så att inte sina matchup rätt, till exempel att Kessler skulle spela mot Taves och att Getzlaf inte skulle behöva lira mot Taves. Och det blev liksom att speciellt i första perioden när liksom när Getzlaf sedan kunde göra ett byte på 10 sekunder för att sen hoppa av, för de märkte att det var fel spelare inne. De liksom hoppade, det var liksom karusell fram och tillbaka i båset, och då koncentrerar man sig inte på sitt eget spel liksom.
Koncentrerar man sig på fel saker.
Exakt, och då får man massa mål i baken här plötsligt istället. Jag tycker det blev till överdrift det där matchups-racet som de hade. Samtidigt var det ju bra matchat, kan man säga, av Quenneville, för han var ju väldigt aktiv han också. Men de på något sätt hela tiden ledde vägen hela tiden. De hade ändå De fick verkligen, de styrde verkligen matchen dit de ville liksom. Och de hade fokus. Ja, det strular till sig lite igen med uppkopplingen här. Vi får kämpa på. Jag hoppas att ni orkar kriga med oss. Vi har nästan planer på om jag ska sticka hem till Örbo och fullfölja podden. Men vi testar ett tag till, får vi se om det funkar. Om det blir bättre. Men ja, vi kommer fram till helt enkelt. Det är ju ingen snack om att Chicago till slut ändå var värdiga att gå vidare. Men samtidigt så är det svårt. Alltså, Anaheim, de förlorar två matcher på hela slutspelet i ordinarie tid. Och det är de två sista. Fram till dess var de obesegrade på liksom, 60-minutersmatcherna.
Ja. Ja, men det är ju så. Det handlar om att vinna de viktiga matcherna. Ja, det handlar om att vinna, punkt slut.
Ja.
Och det är Chicago Blackhawks väldigt bra på. Och det är svettigt för Anaheim på så många sätt. För att nästa år kommer ju Kings med all säkerhet att vara tillbaka i och konkurrera. Och de har de ju inte lätt att ta sig förbi i slutspel.
Nej, det såg man ju inte minst förra året. Det är bara konstigt. Men samtidigt så vill jag ändå, för Anaheims del så ser det ändå hyfsat bra ut. De är inte riktigt i samma cap hell som Chicago är. Och vi såg ändå en stark utveckling på ganska unga spelare de har fått fram nu som liksom börjar, som de kan bygga kring sin kärna där med Getzlaf, Perry och Kessler. Jag menar, Silverberg gjorde ett fantastiskt slutspel. Hampus Lindholm är ju en i princip första backstatus i NHL.
Ja, eller Hampus Hagman som vi kallar honom.
Ja. Sami Vatanen, Cam Fowler, The Spray, det backparet är jättebra. Så att, och Fredrik Andersen i målet, jag menar, visst. Han var inte supertät i game 6 och 7. Jag tyckte för sig att han fick lite oförtjänt kritik. För det var ju enormt många kontringar de släppte till Anaheim. Han gjorde ju flera räddningar på frilägen. Liksom.
Ja, det var väldigt konstigt att se det, att de släppte till så många tomman och 3-2-lägen.
Ja, exakt. Jag tyckte Jarkar, vår kollega, sa snacka om att det var 8-0 i odd man rushes, alltså i kontringar i mitten på andra perioden till Chicago. Ja. Det går inte att vinna då.
Nej, jag tycker också Andersen, han såg lite skakig ut, lite tagen av allvaret tyckte jag han såg ut i game 7, men det var inte hans fel att de förlorade.
Nej, det var. Men apropå Jarko då, så måste vi bara säga att i tidningen idag, det vill säga tisdag blir det, jag vet ju inte när ni lyssnar på det här, men tisdagstidningen i alla fall, så är det ett uppslag med Jonathan Toews i stor bild och så en liten text där det är, så en ranking som du och jag har lite snabbt fiblat ihop.
Ja.
Där vi ja,
det vill slå fast att Toews nu är bästa hockeyspelaren i världen, eller hur?
Ja, exakt, det var det som var lite poängen här. Vi känner väl att han, ja, men som det, om man ska basera på liksom senaste året typ, så är faktiskt inte Sidney Crosby bäst i världen. Det tycker inte jag i alla fall. Utan det är Toews. Det är han som levererar när det betyder som allra mest. Han är steket, ja, just nu.
Crosby har kanske, han har ju vissa egenskaper som är nästan unika för honom, som är större hos honom än hos Toews. Han har också lite sämre lagkamrater än vad Toews har, men Toews förmåga att växa på det här sättet och bli det här monstret i de största slutspelsmatcherna, det gör honom till den största, tycker jag. Hjalmarsson pratade om det efter matchen när jag hade honom i telefonen, att han, Toews älskar de här situationerna, och han älskar det, trodde Hjalmarsson, mer än någon annan i hela ligan älskar att spela de där matcherna.
Ja, ja, men så är det ju bara. Och det instämmer liksom alla. Jag såg ju citat från Quenneville och Patrick Kane och hela gänget. Det är liksom bara, he's Captain Clutch liksom. Han är always seems to excel in these moments, bla bla bla.
Ja.
Så det är liksom, och det har han gjort år efter år. Han gjorde första målet i OS-finalen 2010. Han gjorde första målet i OS-finalen 2014. Han gjorde nog två första målen i Game 7 här. Alltså, visst, det är viktigt att avgöra matcherna, men vi har ju sett hur otroligt viktigt det är att göra första målet. För att då vinner man 75% av matcherna. Och Captain Clutch har gjort första målet i så många avgörande matcher i sin karriär som man kan knappt räkna längre. Och som du säger med Crosby där också, att han har ju, visst, hans spelsinne är ju kanske på en egen nivå. Så hans hockey-sens är ju helt enorm. Men hockey, visst, det går ut på att göra mål, då vinner man matcher, men det gäller ju att verkligen vinna matchen också. Men det finns ingen spelare, tror jag ändå, som är så expert på att få sitt lag att vinna matcher som just Jonathan Toews. Så är det.
Nej. Så alla som lyssnar, gå ut och köp tidningen och läs denna text av Jonathan Ekeliv och den lista vi har gjort ihop. Ja. Se så!
Ja, vi övergår till supermatchen i fredags, som jag kallar det.
Ja, fast det är ju att ta i. Matchen i Anaheim var ju mycket bättre än den på Garden. Den var ju ganska seg. Konstigt nog. Eller väldigt avvaktande var den.
Precis. Och,
det påminner extremt mycket om matchen på Garden några dagar innan, Game 5.
Exakt. I både resultatmässigt och verkligen matchbildsmässigt också. Det var liksom... Ja, det var Rangers som förväntades föra spelet och Tampa liksom gick ju på försvar. Och det blev på något sätt lite stiltje liksom. Det blev inget lag gick ju all in attack liksom, utan det var verkligen disciplinerat och man väntade in varandras misstag lite grann. Men Rangers var ju trots att...
Ännu en gång så hade då Rangers inget svar på det sättet att spela från Tampas sida. Stängde ner match 5 och de stängde ner match 7 och där stod Rangers och kom ingenstans. Rangers skapade inte en enda riktigt avancerad målchans på hela matchen.
Nej, faktiskt inte. Det var ett bra citat du fick med Henke där också när han sa det faktiskt, att vanligtvis så har man ju liksom om vi hade bara gjort mål på den chansen eller om vi hade satt det läget, så tänker man ju att då hade det kunnat sluta helt annorlunda. Men han kom inte på en enda sån situation som han kunde liksom irritera sig på.
Nej, det fanns inga sådana situationer. Och för Tampas sida så tycker man då att man gjorde säsongens bästa match. Det gjorde man ju inte offensivt sett. Man såg inte det jättemycket av deras vanliga explosivitet, men sätter de stängde ner mittzonen på, sätter de försvara och höll Rangers borta så att Bishop kunde hålla sin nolla. Det var nog säkert så. Ja. En perfekt match.
Exakt. Om man ska återgå till Rangers där, så visst, de kan ju irritera sig på att de återigen, precis som i Game 5, fick många powerplay-chanser i andra perioden som man inte lyckades skapa någonting på alls. De kom ju jätteproblem att ta sig in i zonen då faktiskt.
Ja, 2 powerplay-chanser hade de. Och det blev absolut ingenting. Det var ju lika Game 5. Det var som att det var då Tampa fick momentum tack vare sitt fantastiska penalty kill.
Ja, precis.
Vilket jag vill minnas att jag skrev inför tredje perioden. Att, just saying. Ja. Som tur mål i powerplay, då brukar det gå åt ett visst håll. Och sen fick de ett snöpligt mål, får man väl säga, som gick in mellan benen på en Henke som dessförinnan ju hade gjort ett par riktigt avancerade.
Exakt. Min känsla hemma i Örby-soffan, det var ju att... min känsla var... Jag var ju lite pessimistiskt lagd då, som sagt. Jag trodde att det här var ju en sån typisk Henke Game 7-insats. Alltså nu kör han sin 7:e raka Game 7-seger och blir historisk liksom, som flest segrar genom tiderna. Han var ju så pass het, han kände så pass vaken liksom. Och omöjlig att liksom rå på. För det var ju, liksom MVP Johnson kommer i slottet och lyckas ändå inte få in den trots helt ostört liksom. Då är Henke ut med benskyddet där och fladdrar till. Och Jason Garrison hade en supersituation, eller chans då i andra perioden också, som Henke bara viftar upp plocken på och lyckas vifta undan liksom. Och då trodde jag att ska det bli en sån här Rangers-period som i Game 6, den i Tampa, när de gjorde 5 mål och liksom allt släppte för dem. Jag tänkte, usch, kände jag. Men det blev ju som i Game 5 istället. De kom ingenstans. Så istället var det Tampa som bara ryckte ifrån och liksom defilerade till Stanley Cup-final.
Först fick de in det där snöpliga målet, så man visste att det första målet nu, det betyder så oerhört mycket, det gjorde de. Och sen gjorde de ett väldigt snyggt mål också.
Ja. Det här typiska som har varit hela slutspelet för Tampas del och som alla motståndare har försökt förhindra och gjort det väldigt bra. Jag tycker Detroit, Montreal, Rangers i överlag gjort det väldigt bra att täppa igen mittzonen och liksom få ner Tampas fart i sina entries och sina omställningar. Och Rangers var ju tvungna att gå framåt lite för att få in ett mål. Och då släppte man mittzonen. Och helt rätt vad det är så bara glider, eller flyger det triplets igenom där. Och sen så är det ett grant mål på mig ändå.
Min känsla är ju att de är väldigt värdiga vinnare av den här konferensfinalen. För de gånger, det var ju bara det där problemet att man visste aldrig vilket tempo man skulle få se. Och som Anton Strålman sa där, att ni har fått se väldigt många olika tempo. Och det går aldrig att säga vilket tempo, vilken Bishop. Men när de spelade, när de var bra, så var de det klart bättre laget i den här konferensfinalen. De spelade som de skulle, då var de bättre än Rangers. Och därför tycker jag de är i högsta grad värdiga att gå vidare.
Ja, ja det kändes lite som att det var den unisona känslan efteråt, ja, också. Att det var, att Tampa kändes starkare när de hade walk the distance.
Ja, precis. Och som vi just var inne på här också, de har ju en jävla härlig attityd i laget som ju kommer från coach Cooper.
Ja.
De har lite swagger, som man säger här.
Ja.
Kaxighet. De var ju stirrade ju bara det här Rangers hypade Game 7-historia. Nu bara stirrade de i ansiktet och rök på axlarna åt. Och gick in och var det första laget i historien som slår Rangers i Game 7 på Garden. Ja. Det är väldigt, den egenskapen är ju väldigt användbar och väldigt rolig och härlig att se hos ett så ungt lag.
Ja, precis. Ett citat som exemplifierar det lite grann, det var ju som Stamkos sa när han fick frågan om Henke har ju aldrig förlorat en match på Garden här. Hur ska ni lyckas vinna då? Då sa han bara, ja men han har aldrig mött Tampa Bay Lightning i Game 7. Det är något annat.
Nej, precis. Ja. Ja, det där är något nytt hos Stamkos. Han har ju väldigt, alltid varit väldigt försynt och välfostrad. Men Cooper har pumpat honom full med självförtroende och exakt, vill att han ska göra sådana saker.
Ja, det blir väldigt tydligt här nu när de börjar säga så. För det tjatar du, har du tjatat om hela slutspelet där. Alltså, och det blir bara tydligt och tydligt för allihop att Cooper är en väldigt speciell karaktär som coach. Alltså, han är inte som alla andra och han har en väldigt speciell stil alltså. Och förhållning till sina spelare.
Ja, och är tydligen inte världens populäraste hela tiden i omklädningsrummet har det börjat framgå. Men när man vinner så blir man populär.
Vad har du hört där då, som, till exempel?
Nej, jag kan inte gå in på några exempel. Det är väl rätt mycket off the record.
Ja.
Nej, tydligen är han en stammer då, det är inte bästa vänner. Han har ju en stil som hockeyspelare väldigt sällan har. Och jag kan förstå att det kan bli lite kollisioner, kulturkrockar. Men som sagt, när han får spelarna vinna så
då funkar
det. Det är som John Tortorella är ju älskad av alla som spelade i 2004-laget.
Ja.
Vad han fick oss att göra, som Fredrik Modin brukar säga.
Precis, Modin säger att det är den överlägset bästa coachen har haft. Och det... Det är inte den bilden vi har av John Tortorella idag. Så att. Men till Coopers, det som alla som inte kanske känner till det här med Coopers story, han är ju advokat från början. Och gav sig in som hockeytränare hastigt och lustigt. Bara, han är fortfarande rätt ung, men det var ju inte, han var ju inte meant to be hockeytränare när han var tonåring, kände han. Utan det var något han liksom övertalade sig in att börja med. Liksom, plötsligt. Han hade ju långt, han är ju högutbildad så. Och hade satsat på en civil karriär. Sen så, han har ju tagit en massa smålag och sen arbetat sig upp till USHL som är en ganska hög nivå på juniornivå i USA. Och sen så in i AHL och sen vidare. Och han har vunnit på alla nivåer. Var han än har tränat så har han vunnit mästerskap. Till och med AHL så vann han ju College Trophy. Så det är bara NHL som fattas nu.
Jag måste citera en Kristoffer Stålhammar på Twitter idag. Ja. Undrar hur lång den här podden kommer bli om inte Per Bjurman stoppar dig när du blir för långdragen.
Ja, gör så.
Och nu går jag in och stoppar dig. Vi kan inte gå in på hela John Coopers levnadsbana.
Nej, det blir konstigt. Jag förstår det. Jag är med på det.
men nu ska vi tippa finalen också. Det är alltså, alla är ju mer eller mindre rörande överens om. Och det vet jag det, för jag håller ju på. Jag sitter mitt uppe i och försöker få ihop stora finaltipset till bloggen. Ni vet att det brukar vara jävligt många namn som är med i den.
Det brukar vara så här 140 namn, eller kanske jag tog in.
Ja,
men det känns
jag är hundra på att jag får ihop så många. Det har lite ont om tid nu. Och somliga är svåra att få tag i. De sprids ju över världen när säsongen tar slut.
Ja.
Men hur som helst, alla är överens om att... Det borde bli en väldigt, väldigt rolig och sevärd final med två lag som verkligen spelar ishockey och har laguppställningar fullsprängda med talang och artisteri och offensiv power, firepower.
Ja, precis.
Det borde bli målrikt eftersom inget av lagen direkt har någon Patrick Roy i mål heller.
Nej, precis. Så är det väl. Nej, men där vill jag ändå säga så här, vi kommer ju komma in på det kanske, men jag tycker nog kanske, det kanske är en enda liksom lagdel där jag känner att Tampa har en liten fördel, för trots Tampas skicklighet på både back- och forwardsidan så tycker jag att Chicago has the edge där faktiskt, både på backsidan och på forwardsidan, trots skadorna på backsidan. Så, alltså Duncan Keith och den rutinen de besitter också. Men på målvaktssidan så tycker jag Crawford, visst han har gjort några starka matcher, han kommit tillbaka starkt efter sin katastrof i början av slutspelet mot Nashville. När han till och med var petad och Darling klev in. Så han är ju great response. Han har ju en Stanley Cup-titel på sitt CV. Så att det är ju en målakt att räkna med i allra högsta grad. Men Bishop, som också varit skakig i det här slutspelet för sig. Och liksom Crawford verkligen steppat upp när det verkligen gäller. Han har ju hållit nollan. Han har ju inte släppt in denna mål i sin Game 7-karriär.
Nej. Men då ska vi komma ihåg att han varit inte särskilt utmanad heller.
Nej. Varken mot Detroit eller mot Rangers. I de Game 7-matcher.
Men... Mot Chicago så kommer det inte vara så att deras bästa spelare gör en Rick Nash och försvinner.
Nej.
Han kommer att få det svettigt. Hur var det nu? Han kommer att få se mer gummi än en död skunk på en parkway i New York.
Okej. Och då återkommer vi till det här Taves-citatet. Att är inte jag, då är det Kane. Och är det inte Kane så är det Taves. Är det Hossa och Sharp och hela. Jag menar, Sharp spelar i tredje kedjan. Oh. Sjukt. Men jag vill säga att nu får du stoppa mig igen här om jag blir för långrandig. Men apropå Bishop så har han ju, så måste jag bara, har jag själv noterat på att han har ju mött lagen som han har typ bäst statistik mot. Han är ofta bra mot bra lag. Han hade grym statistik i grundserien mot Detroit. Han hade grym statistik mot Montreal. Han var obesegrad mot Rangers i grundserien inför det här slutspelet. Och nu möter han Chicago där han fick sitt stora genombrott. För nu måste jag bara få ta en liten anekdot. Från 2013. Det var nämligen så att när Tampa Bay Lightning gick in säsongen 2013-2014. Då var det Anders Lindbäck och Ben Bishop som skulle slåss om målvaktsspaden. Den som får chansen i första matchen. Det är Anders Lindbäck. Han får förtroendet av John Cooper. De förlorar med 3-1, om jag inte minns fel, mot Boston. Anders Lindbäck gör en okej match, men 3-plus match kan man säga. Back-to-back, nästa match. Stentuff start, för de möter Chicago på bortaplan dagen efter. Då är det tanken att Ben Bishop ska få stå. Han är grym. Jag tror han bara släpper in ett mål i den matchen. De vinner på straffar. Valtteri Filppula avgör, tror jag. Och därefter så har han varit första målvakt i Tampa. Whatsoever, alltså hela tiden. Så det var hans genombrott. Det var mot Chicago.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag går 2013.
Ja. Jag ska inte avslöja något om vad som står i stora finaltipset, men den lilla teasern kan jag ju ge då. De har Anders Lindbäck i ryggen ändå. Även nu. Han är den enda som tror att Tampa vinner med 4-1.
Du ser.
Ja. Det tror inte jag.
Nej, jag förstår det. Du ska få säga lite tips där. Men jag har ju enorm respekt för Limpan också. Det var ju en väldigt omtyckt karaktär i omklädningsrummet. Alla gillade ju Limpan.
En enastående person.
Ja. Och det ska vi säga. Jag tyckte det var det du som sa det också, att hans gamla Brynäs-vän Johan Honken Holmqvist försöker ta sig till Tampa för att se på finalen, är det så?
Ja, men det ska vi återkomma till i finaltips. Nu är jag ute och simmar igen. Och säger saker som du inte ska säga.
Nej, ja, bra.
Så är det ju, alla som har varit i Tampa älskar ju sitt gamla lag.
Ja.
Håller väldigt mycket på dem. Mitt tips är att Martin Saint-Louis håller på dem också. Det såg rent av ut som han höll på dem mot Rangers. Så bedrövlig som han.
Ja, precis. Det var lite intressant att se hur de skulle bemötas när han gick i handshake line. Men det kändes som att Saint-Louis var den som allra hjärtligast gratulerade Lightning-spelarna.
Jo, men det var ju så. Alla är där är ju vänner. Alltså att man har fått en konflikt med klubben betyder nästan aldrig att man har en konflikt med sina gamla lagkamrater. Strålman och Kallen, de älskar ju sina gamla polare här. Det underströk de flera gånger. De älskar inte Glenn Seder längre.
Nej. Precis. Ja.
Ja, hur som helst, jag tror då att som jag såg att min gode vän Pierre LeBrun skrev här att Tampa kommer med det här fantastiskt unga, härliga, uppkäftiga laget vara tillbaka i final många gånger de närmaste åren. Så är det säkert. Och de kommer vinna också, men jag tror inte de gör det riktigt än. De får vara med om det här för att lära sig exakt vad som krävs för att vinna en final och få stryk med 4-2 mot ett Chicago som fortfarande är i sin absoluta prime med det här laget, med den här coren av spelare. Och jag tror inte de går att besegra i en final av det här slaget.
Ska jag vara helt uppriktig och liksom lägga sympatin åt sidan och resonera objektivt och liksom med sans, så skulle jag nog lägga min röst tyvärr på Chicago. Just av de anledningarna som du säger. Och lite just som du understryker där också, vill jag understryka att det här är ju året lite grann för Chicago. Alltså de kommer ju behöva bygga om lite grann igen. Och då jag förmodligen kommer lämna. De har problem, de ska förlänga med Saad, de ska bestämma vad de ska göra med sitt lagbygge här. För att, vi vet ju alla att Taves och Kanes superkontrakt börjar ticka nu i sommar. Och det går inte för att få hela det här laget behållas en säsong till. Så att det är liksom lite sista chansen för det här, just det här gänget. Men för Tampa, då kände jag liksom, det har känt redan hela säsongen att det här kan... Jag hade inga förväntningar på att vi skulle vinna Stanley Cup i år. Utan det här är liksom inte året med stort å. Utan det är självklart, som Morrow säger, man måste ta chansen när den dyker upp. För man vet aldrig när den kommer igen. Men det känns ju inte som att det känns som att det gått väldigt snabbt. Liksom. Och nu är vi plötsligt i final. Så att, jag håller nog med där.
Det är ju jättebra. Chansen finns ju. Självfallet finns ju en stor chans att det kommer att funka. De har som sagt varit bra mot Chicago och fruktar dem sen mötena i grundserien. Och jag brukar ju hävda att grundserien inte betyder så mycket, men den sa i alla fall någonting om serien mot Rangers.
Ja.
Och
precis, vi kan säga det att Tampa vann med 4-0 i februari på hemmaplan mot Chicago, och Chicago vann på hemmaplan i november på straffar.
Ja. Men vad tror du då? Om du måste säga, jag säger 4-2 till Chicago, du måste säga något nu. Men du kan inte tippa mot ditt tempo.
Nej,
det
kan jag inte göra. Nej, jag tippar som jag gör i ditt finaltips, det kan jag avslöja redan nu. Jag säger 4-2 till Tampa. Då, ja, jag slår fast det.
Ja, och något annat hade varit olyckligt.
Det enda som är tråkigt om vi skulle vinna med 4-2, det är att vi vinner på bortaplan.
Ja, jag kan försäkra dig att du inte kommer att tycka att det är tråkigt.
Nej, man ställer kappa borta på en skit också. Nej, men för det har, apropå bortaplan, så har det varit en trend i hela slutspelet. Det är helt sjukt. Det var mycket bortasegrar det varit, framförallt på östsidan. Jag menar, Rangers gör snittar nästan 6 mål per match på bortaplan mot Tampa. 1 mål per match på hemmaplan.
Ja, jag skulle ta dem för att jag... Det här blir 9:e finalen när jag följer på plats då. Bara 2 gånger har det slutat med att hemmalaget har fått... Att vinnaren har lyft buckran på hemmaplan. Det var 2012 Kings och 2014 Kings. De vann båda gångerna på hemmaplan. Men nej, Anaheim vann ju först också.
Just det.
Det är för strunt. Det här är ju ingen...
Nej.
Jag vet inte vad jag pratar om.
Det är en teori kollapsat totalt. Jag skojar. Nej, det gjorde det märkligt inte.
Den har bäring att Detroit vann i Pittsburgh 08, Pittsburgh vann i Detroit 09, Chicago vann i Philadelphia 2010, Boston vann i Vancouver 2011 och Chicago vann i Boston 2013. Så det brukar bli så.
Precis, och det finns en logik i det här, det är ingen snack om det. Och jag tror att det beror på att på hemmaplan, det är superklyschen, jag tror jag sagt den 15 gånger, så det är nästan dags att byta ut one to punch mot att vad säger man nu tappar jag bort det bara för det. En bra offensiv vinner matcher, men en bra defensiv vinner mästerskap, och det gäller ju lite slutspel. Vi ser ju den vägvinnande stilen till exempel för Tampa, när de har lagt krut på defensiven och omställningar, det är då de har vunnit, det är då de har nollat Rangers i Game 7 till exempel, det är då de har nollat Detroit i Game 7. Och det gör man ju mycket enklare på bortaplan att anta en defensiv inställning, för på hemmaplan så vill man ju ändå showa lite för publiken, men ha en annan press på sig och leverera framåt. Ja. Man spelar för dem på läktaren på något sätt. Och då kan man inte tråka till sig en match liksom. Och vi ser ju liksom att det är ofta kontringar sånt där som avgör matchen till slut ändå. Jag menar, ja. Chicago har 8 odd man rushes på 2 perioder mot Anaheim liksom. Så att därför var jag lite så här, vi har hemmaplansfördel mot Chicago. Det är lite läskigt ändå. Kanske ja, inte så bra som man tror.
Hjalmarsson, om Chicago vinner så får Hjalmarsson sin tredje Stanley Cup-ring, kan vi konstatera. Och det är inte många som har så många. Det finns ju bara 4 stycken som har fler. Ingen står på 3. Men Niklas Lidström, Thomas Holmström, Anders Kaller och Stefan Persson har ju 4 då. Och den enda aktiva spelaren nu som känns som att han har chans att komma kapp är just Hjalmarsson.
Ja, exakt. Exakt. Ja.
Han spelar i det här dynastilaget och har redan 2 då under bältet. Men det vill han ju verkligen inte prata om efter matchen, efter games. Jag pratade med honom och sa nej, nu är det åt skogen för långt fram. Nu ska vi spela sju matcher till och då måste vi spela som om de var de sista i livet och så. Och det där är ju också något som talar lite för Chicago, tror jag. Det var väldigt skillnad från kväll till kväll. Tampa var ju överlyckliga när de hade vunnit och gått till final äntligen.
Ja.
Chicago rök på axlarna, det viktiga återstår.
Ja, det var ganska tydligt. Överhuvudtaget rutinen som visades då. Alltså, jag tyckte väldigt tydligt när de skulle fotas med bucklan där. Alltså, Stamkos är ju superglad och åker fram det. Ja, vi ska ta en bild. Ja, jag ler ju brett och vet. Det här är ju liksom en dröm som går i uppfyllelse. Medan Taves, han sa jag bara, alla ska med direkt. Nu tar vi det fotot allihopa. Så smilar lite och sen så åker vi av. Bra, gubbar. Han är ju sån superledare också, Taves. Han går ju liksom, ner på isen kommer ju även Kimmo Timonen och Jocke Nordström från läktaren. Och Taves går ju direkt fram och ger dem en superkram båda två. Snacka om att han vill få med sig hela laget.
Ja, viktigt det. Ja, hoppas Nordström får spela en match i finalen. Eller en sekund i finalen. För då får han namnet på bucklan. Det får han inte annars. Han har inte spelat tillräckligt många matcher.
Nej, exakt.
Man måste spela 41.
Just det, 41 i grundserien krävs, eller att man spelar en match i finalserien för att få sitt namn på bucklan. Mm.
Ja.
Jag hoppas naturligtvis Timonen också.
Ja, verkligen. En annan storyline är ju då Anton Strålman och Brian Boyle spelar ju sin andra final i rad. Ja, och det skulle inte vara något kul att förlora för 2 gånger i rad.
Nej, då får de det på sitt CV. Men du, ska vi avsluta så här då? Att vi tänkte ju prata lite faktiskt om Conn Smythe. Vem är Conn Smythe i respektive lag? Vi har några förslag. Jag har skrivit upp, jag vet inte om du har skrivit upp. Du kanske tar från hjärnan.
Ja,
du har det i huvudet. Ja, du är rutinerad. Du är Jonathan Taves. Jag är Stamkos. Måste...
Hur svårt är det att ta fram?
Ja, det är väldigt, väldigt lätt. Ja, väldigt lätt.
I Chicago står det mellan 2 man, skulle jag vilja hävda. Och det är Taves och Duncan Keith.
Ja.
Om Kane gör hattrick i varje final så är det väl han också.
Ja.
Men det känns som det är de. Och i Tampa, Tyler. Men det är Stamkos som har en fantastisk final.
MVP.
Och Victor Hedman.
Ja, alltså jag har faktiskt skrivit... Jag har ju skrivit MVP då som etta, Tyler Johnson. Och på andra plats så har jag faktiskt skrivit, jag har inte, på min topp 3 så lyckas jag inte knöla in Steven Stamkos faktiskt.
Nej, kanske.
Jag tycker, alltså med tanke på att han börjar slutspela, sen är det väldigt starkt att komma tillbaka och ändå stå på 17 poäng nu. Det är ju riktigt acceptabla siffror i allra högsta grad. Men jag undrar om inte jag håller med Pierre Lebrun. Jag tror det var han faktiskt som hände. Vi har ju nämnt han flera gånger på den här, men det är ju en riktigt respektabel NHL-kännare som har Anton Strålman som MVP i Tampa Bay.
Ja, det är ju fint. Ja visst, han är ju viktig, och Cooper hade skrikit någon gång åt någon här på någon fest att Anton Strålman är bäst i mitt lag.
Ja. Ja. Ja, men, nej men alltså han är ju...
Han ser ju till att alla andra är bra.
Precis, det är det han gör. För att, dels hans spel, det han faktiskt gör på isen, men också på det sätt han gör det, hans aura liksom när han har pucken, alltså det lugn han sprider sig, den självsäkerheten som infinns hos alla spelare när man liksom ser att man har Anton Strålman i sitt lag med pucken. Det känns så tryggt med Anton Strålman på något sätt.
Ja.
Och han är verkligen, han har verkligen den där förmågan att göra sina andra, sina medspelare bättre. Och det är ju ovärderligt för ett lag. Så är det bara. Men vi skulle nämna att jag har faktiskt Duncan Keith som min just nu är MVP i Chicago förresten. Före Taves, trots att jag hyllar så mycket. Men Keith, med tanke på hur mycket han spelar också, det ansvar han får ta i den här sargade backuppställningen.
Absolut. Men sen har ju vilka som får det, det har ju att göra också med hur de spelar i finalen. Vi ska ju se det.
Exakt, det brukar vara helt avgörande faktiskt. Helt avgörande. Men vi kom på att vi skulle ta någon som är längst ifrån att bli MVP i princip.
Ja, då vet jag en i Tampa som du tänker plocka fram. En gammal veteran som heter Brandon.
Ja, men det var så väntat så jag tog inte han.
Nej.
Vilken chock.
Jag måste bara säga om Brandon Moore, när han äntligen gjorde något riktigt, riktigt bra i Game 7. Bröt där när Rick Nash höll på att få ett riktigt fint läge.
Ja.
Backcheckade han och tog bort honom. Och då var han utvisad på ett helt felaktigt sätt.
Ja, för att han är
han fick utvisning i alla fall, fast han inte skulle ha en.
Nej, det var domaren som ville snygga till statistiken, för den går inte att lämna in och få godkänd om inte Brandon Moore står på en tvåande.
Ja, han är då den tyvärr den som får min anti-Conn Smythe.
Ja, den jag ska ge till, jag resonerar mellan två personer. Den jag inte väljer, det är Ryan Callan. Han gjorde ju sitt första mål här till slut i den 3-7-torsken i game.
Game. Då var han ruskigt bra. Han var den enda som var riktigt bra i Tampa hela den matchen.
Precis, han var ruskigt bra i den matchen. Jag tycker även han var väldigt bra. Väldigt bra energi och väldigt uppoffring. Det har han ju alltid. Men alltså, han stod ut verkligen i Game 7 också. Jag tror han hade mest skott på mål i Game 7 också. Av alla spelare. Så att, han har verkligen kommit igång. Så att han förtjänar absolut inte.
Varför ska inte han få Conn Smythe? Det klart han inte ska, men varför är han sämst i laget?
Nej, men alltså, han får inte priset. Jag funderade på han tidigare, men jag ger inte priset till honom, utan jag ger det till en spelare som jag hackar på väldigt ofta. Säsongen lång. Tjänar 5,5 miljoner dollar, bästa av backarna i Tampa Bay, men som spelar i femte backpar. Eller femte backpar, sen. Han är femte back. Han spelar i tredje backpar.
Femte backpar,
då är han nere i AHL, vet du. Då är han uppe i Syracuse där, liksom.
Syracuse. Inte Syra.
Säg igen, jag måste lära mig.
Syracuse.
Bra, tack.
Det kanske är fel. Nu har jag fått på fingrarna för att göra. Ja, ja. Hur som helst. Vem är det då?
Matt Carl.
Ja, just det.
Nej, han är inte. Det är ingen klassback, denne Matt Carl. Det är för mycket turnovers. Det är precis motsatt Strålman, som är just berömd för hans aura, som ger sån självsäkerhet åt alla andra. Alltså Matt Carl, han ser rädd ut när han har pucken. Och det ger inte trygghet.
Men Cooper tog upp honom som ett positivt exempel inför Game 7 också. Och han sa det att ni alla pratar om Rangers Game 7-statistik, men om ni kollar på våra killar som har varit med, så har Anton Strålman förlorat Game 7? Har Matt Carl förlorat Game 7? Och så fortsatte han. Ja.
Matt Carl fick i alla fall
spela. Så han är en viktig pjäs.
Ja, okej då. Han har ju förresten fått spela med Chris Pronger i de Game 7, tror jag. Men, jag väljer att lägga min röst på Matt Carl. I Chicago då?
Ja, det är lite svårare. För det är lätt att säga Kimmo, eftersom det har gått åt skogen för honom, den här comebacken. Men nu är han ju i final och har chans, om han får spela en sekund då, på att få bucklan också.
I och med att de går till finalen, så kostar det faktiskt dubbla draftval. Det var ju så det var upplagt att det skulle, kompensationen skulle se ut. Så två andra val för Kimmo Timonen. Det är ju väldigt dyrt.
Ja, det är det, med tanke på vad han har bidragit med. Ja. Nu är han ju petad, så jag vet inte om man kan använda honom. Men han är Mr. No Conn Smythe contender i Chicago.
Ja. Man skulle ju kunna argumentera naturligtvis för den andra trade deadline pickupen, Antoine Vermette, som kostade dem ett första val till och med. Som ju visst avgjorde en match mot Anaheim, men som ju inte alls har bidragit på den nivå som man hade hoppats på. Men han har gett dem bredd i laget.
Anmärkningsvärt att se hur pass bra Brad Richards spelar nu, med tanke på hur svag han var i fjol med Rangers. Ja. Det är ofta så, spelare som kommer till Rangers, de tappar något här, så kan de få tillbaka det när de åker någon annanstans.
Marian Gaborik.
Ja, så Martin Saloin kanske kan bli få en ny vår i Calgary.
Ja, just det. Ja, men... ja,
jag tror att om Martin Saloin ska spela vidare så blir han vill ju bo här i området. Så då blir det ju något billigt kontrakt med Devils eller Islanders.
Brooklyn Islanders.
Ja.
Nej, men en annan spelare som jag vill lämna som faktiskt... som är kanske lite oväntad då. På inte MVP-sidan. Det är en spelare som jag gillar och som bidrar med väldigt mycket annat. Han har, jag tror han har mest tacklingar i hela slutspelet. Och det är ju Brian Bickle.
Ja, han har haft lite tungt.
Men han har haft tungt, han har haft några olyckliga situationer där han har legat bakom baklängesmål. Och han har själv inte gjort ett enda mål. Han som har lite Johan Franzén-status att kunna ösa in mål i slutspelet. Nio mål för två när de vann 2013 tror jag. Han gjorde 7 mål förra året när de gick i konferensfinal. 0 mål i år.
Mm. Ja, nej. Men han kom i finalen.
Ja, det var ju en superjinx där med. Han kommer ju avgöra och vinna Conn Smythe.
Ja.
8 mål i finalserien. Ja. Nej, vi får väl tacka för oss.
Jag märkte att jag började gäspa här. En lång kväll framför mig och sen tidig uppstigning och sen är det raka vägen till ditt paradis.
Ja, det är ju så trevligt. Ja, vi ser verkligen fram emot det. Det är snart så rör det igång. Natten till onsdag så är det första matchen. Shit alltså, vad jag kommer vara fullständigt mentalt dränerad den dagen. Innan matchen börjar 2 på natten. Alltså, jag kommer vara så laddad så att jag kommer tuppa av.
Ja. Du får mindre tid att bli så på lördag. Då börjar matchen på den bisarra tiden 19.15.
Ja, precis. 01.15 här. Det är ju något nytänkt där av NBC. Som de har hittat på
det. Ja, jag vet inte bara det. Det skulle ju vara en konsert i Tampa här nu. För att ställa in den med Garth Brooks.
Han ska spela utanför igenom alltså.
Fredag, söndag skulle han ha spelat. Men nu har de ställt in den.
Jag tyckte jag såg någonting. Ja, det här kanske jag hittar på. Men jag tyckte jag såg något snabbt bläddra förbi. Att han skulle köra konserten utanför Family Arena. Där på den stora plasan där.
Okej, okay. Ja. Då i så fall är det nytt sen igår, för igår hette det att det var...
att det var kört?
Ja, och att alla skulle få tillbaka pengarna. Och så. Right.
Innan vi...
Jag går in här på Tampa Tribune och ser vad...
Gör så. Och medan du gör det så kan jag ju bara, för sakens skull här, ordningens skull, säga att det är alltså avsnitt 67 där med NHL-podden. Så vi ska utse den bästa nummer 67.
Ja.
Och du kommer du på någon 67? Det finns mer än vad man tror.
Garth Brooks cancels Tampa shows. Det gäller fortfarande. Eller sen något annat. Du får inte din dos av Garth. Du kommer dit. Du kommer väl till helgen då?
Ja, jag borde försöka se till alltså. Jag kan inte svära på det, men ja, jag måste försöka.
Jag ser imorgon har 2 sängar, då är det ju givet att du kommer.
Ja, det enda som är jobbigt det är ju när det borde jag stryktåla när mina Tampa-spelare har kämpat sig väl hela slutspelet och när det är en sån här once in a lifetime upplevelse, men det är ett rejält projekt att flyga dit så här i sen tid alltså. Det är ju rejäla flygturer och byten hit och dit och så där. Och dyrt. Det får jag ta.
Chaps.
Ja. Ja, men bästa nummer 67 det är Max Pacioretty.
Ja.
Det är inte mycket att snacka om. Han gjorde, bara för det så gjorde han 67 poäng den här säsongen också. Det är bra. Det finns några andra bra. Benoit Pouliot var ju stark bidragande i Rangers framgång förra året. Fick ett jättekontrakt med Edmonton. Jo. Och var som 67 där med. Michael Frolik. Som jag hamnade i Winnipeg. Gammal Chicago-spelare bara för det. Nummer 67. Rickard Drakel i Anaheim. Nummer 67.
Men du... Det är så, men vi börjar närma oss ett nummer som väl ingen har ändå. Om 2 avsnitt så är det väl ingen som har det.
69.
Ja.
Ja, den blir kämpad. Då får vi leta. Ja.
Jag tror inte att det finns någon faktiskt som åker kring med det numret på oss.
Ja, det får vi se. Då är 69 avsnittet förväntar mig att vi pratar om Tampa Bays fantastiska Stanley Cup-seger.
Precis.
Då skickar jag tröjnummer och allting. Ja. Vi tackar för alla som har lyssnat. Vi ber om ursäkt för det lite knöliga ljudet. Jag tror att det blev lite bättre här sista halvtimmen i alla fall.
Det kändes så.
Ja, precis. Exakt. Det känns som att de hörde oss där på långt ner på... Vi sitter på våning 8 i redaktionen Jag i alla fall, du är ju borta i New York. Någonstans i källaren på det här stora huset så sitter någon och rattar de här internetinställningarna. Måste ha hört på mig. Mitt i natten. Ja. Det hörs väl bra då, när det inte så mycket folk. Ja, vi tackar för det.
Tack och försök att ta dig samman nu, Jonathan. Det är bara hockey.
Ja, okej. Tack så mycket för detta. Råd. Det kanske är
bra. Ha det så gott.
Ja, tack allihopa. Hej. Det är en härlig Stanley Cup vecka. Hälsa er allihopa. Hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times,
speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.